Nu tänkte jag prata lite om kyrkan i Antiochia. Har ni hört talas om den församlingen? Grejen är ju så att många församlingar i Nya testamentet har ju fått ett brev uppkallat efter sig. Till exempel Korint, eller Galaterna, eller Efesus och så vidare. Och så kan man liksom läsa vad de var i för situation, och så kan man lära sig någonting. Både gott och ont, liksom. Vad man inte ska göra och vad man ska göra. Vad de gjorde bra och vad de gjorde dåligt. Men församlingen i Antiochia har inte fått något sånt brev till sig. Och därför blir det lite svårare att veta vad det är vi ska lära oss från dem. Men faktum är att den församlingen i Antiochia är en av de absolut mest föredömliga församlingarna som finns i hela Nya testamentet. Och inte nog med det, den församlingen är otroligt lik vår egen i Timrå. Så jag känner att det här är en församling jag vill titta lite på nu. Och se vad de gjorde bra och vad de kan göra bättre och hur de hanterade det. Så vi hoppar in i Apostlagärningarna 11 och 19. De som hade skingrats på grund av den förföljelse som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Cypern och Antiochia. Och de predikade ordet endast för judar. Okej, först så vill jag bara konstatera att Antiochia var en stor stad på Bibelns tid. Idag ligger det innanför Turkiets gränser. Och idag så är det en liten småhåla på 6000 pers. Men på Bibelns tid, på Nya testamentets tid, då var Antiochia en stad på 500 000 människor. Och det var den tredje största staden i hela Romarriket. Vet ni vilka som var de två första största städerna? Rom, såklart, det var den största staden. Och sen? Vilken tror ni var näst största staden i Romarriket? Alexandria. Nere i Egypten. Och sen kom Antiochia, och det var liksom Mellanösterns huvudstad, kan man säga. Och det jobbiga är att den grundades 300 före Kristus av en person som hette någonting. Och han hade fallenhet till att grunda städer och uppkalla dem efter sin pappa som hette Antiochus. Så det finns 15 städer som heter Antiochia. Jag förstår inte hur han tänkte, men han fastnade för den grejen liksom, och sen gjorde han den 15 gånger. Det tycker jag är lite roligt. Hur som helst. Och i Antiochia då så fanns det en judisk minoritet, en ganska stor sån. Det fanns det ju nästan alla städer, att judar hade spritt ut sig över runt hela Medelhavet. Och i Antiochia fanns en stor grupp judar. Och dit flyr nu de kristna från Jerusalem till Antiochia och till några fler ställen. Där börjar de då, naturligtvis söker de upp sina landsmän. Det skulle vi svenskar också gjort. Om vi var tvungna att fly härifrån, då skulle vi naturligtvis söka upp andra svenskar om det fanns några på orten. Och liksom umgås med dem, vara med dem på något sätt. Så gör också de här judarna. Alltså de kristna judarna från Jerusalem. Och sen kommer vi till det faktum. Läste vi det? Ser ni här att det står uttryckligen i texten. De predikade om Jesus enbart till andra judar. Det är ju naturligt. Alltså, om man flyr från ett land. Och så kommer man till ett nytt land. Naturligtvis söker man upp sina landsmän och vill vara med dem. Och sen i judarnas fall så hade ju de förstått att Jesus var deras messias. Naturligtvis vill de berätta för sina judiska landsmän om Jesus. Och det gör de i det här fallet då. Det jag vill utmana oss till, det är att tänka lite till. Därför att vi har den här trygghetszonen allihopa. Att det är naturligt för oss att kanske dela våran tro med de vi umgås med och de vi känner. Och det gör de. Men någon gång måste man ju sträcka sig utanför den här trygghetszonen för att kunna för att evangeliet ska kunna spridas vidare. Och det är det som händer i vers 20. Ska vi titta på den lite? Men bland dem, alltså de här judarna som hade flytt från Jerusalem, fanns några män från Cypern och Kyrene. Och när de kom till Antiochia började de tala också till grekerna och predika evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Det här är första gången som någon, som det står i Bibeln om att judar, alltså kristna judar, började berätta om sin tro för de som inte var judar. Det här är första gången det händer, som det finns nedskrivet. Vi vet inte vad de heter, de är anonyma. Det som är grejen med de här, det är att de går från att evangelisera till att missionera. Därför att när du och jag befinner oss i våran trygghetszon och delar våran tro med de vi känner och litar på, det skulle man kunna kalla för evangelisation. Till exempel våra afghaner och iranier som samlas här i kyrkan delar sin tro med sina landsmän. Helt naturligt att man vill dela det man har upplevt av Jesus till dem man känner och kan prata samma språk. Det är att evangelisera. Det som är anmärkningsvärt här, det är att de här judarna kände, jag vill ta det här ett steg längre. Tänk om våra nyaste medlemmar i den här församlingen från Afghanistan och Iran skulle börja sträcka sig ut till svenskarna, till exempel, i Timrå. Det skulle vara, ni förstår, det här steget som de gör nu i Antiochia. Att ta budskapet om Jesus ett steg vidare utanför sin trygghetszon. Det kan vara, du kanske har delat din tro med din släkt, dina vänner eller på jobbet, och du känner att det är gott, det är bra, och det är det. Tänk om du skulle ta steget ytterligare ett snäpp. Tänk om du skulle liksom tänka så här, jag vill nå ut till fler. Jag vill, och så tänker du dig en grupp, jag vill nå ut med evangeliet till dem. Hur många skulle spontant känna, det vill jag göra. Det känner jag direkt så här. Jag vill utmana er till att börja tänka de här banorna. Vi som församling gör ju det. Alltså, vi sträcker oss utanför vår egen zon. Vi åker till Nepal. Vi gör arbete i Mellanöstern och så vidare. Vi jobbar med mission. Men också på ett personligt plan kan man börja tänka liksom. Det är faktiskt ett uppdrag Herren har gett oss alla. Sen vill jag stanna vid en sak här. Det står i texten att Herrens hand var med. Vad menas med att Herrens hand var med? Kom Guds hand ner och liksom följde efter dem? Eller vad innebär det uttrycket, tror ni? Att Herren gjorde saker med dem, bland dem. Det är ett uttryck för att exempelvis de kanske bad för någon och som blev helad. De kanske vittnade för någon som kände i sitt hjärta, det där var inte bara du som sa nu, det där var från Herren rätt in i mitt hjärta. Det hände någonting liksom. Rent konkret. Herrens hand var med. Och för att mission ska funka så krävs det liksom båda de här två komponenterna. Dels att, som jag gjorde nu, vi måste utmana oss själva att våga sträcka oss utanför vår trygghetszon och våga gå dit ingen är. Man måste ta helt enkelt Jesu missionsbefallning på allvar och känna att jag ska göra det. Det krävs att någon gör det. Nummer två är att Gud är med den som gör det. För annars så leder det inte till något resultat. Så de två komponenterna ser vi att vi behöver. Sen går vi till vers 22. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem. Och man sände då Barnabas till Antiochia. När han kom dit och såg vad Guds nåd hade uträttat, blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man, uppfylld av den heliga ande och tro. och en stor skara människor fördes till Herren. Han begav sig därefter till Tarsus för att söka upp Saulus. Han fann honom och tog honom med sig till Antiochia. Och under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Okej, nu börjar det bli alltså väckelse i Antiochia. De sträcker sig ut, de når nya människor, de når grekerna. Församlingen, folk blir frälsta, det händer saker. Och ryktet börjar spridas till Jerusalem. Jerusalem är ju huvudförsamlingen liksom, där allt börjar så att säga. Och de känner så här, vad är det som pågår i Antiochia egentligen? Vi måste undersöka saken. Är det här bra eller är det konstigt eller har det ballat ur eller vad är det som händer? Vi skickar Barnabas. För han vet vi att vi kan lita på. Han har bevisat sig vara en pålitlig man. Ni vet, det var han som tog sig an Paulus. Det var han som sålde sin åker och gav pengarna till församlingen. Det var han som var, vi vet att vi kan lita på han. Han skickar vi. En liknande händelse skedde i Örebro för 100 år sedan. Hur många har varit i Örebro? Ni känner till den staden? Långt härifrån. Jag har bott där i 3 år. Där hände... Nej, det var inte Örebro förresten. Nu sa jag fel. Det var i Skövde. Kära örebroare. Hur många har varit i Skövde? Ja. I Västergötland. I Skövde, då kom det en man som hette Andrew Johnson. Ni har säkert hört talas om han. Därför att han var med på Azusa Street när pingstväckelsen startade i Los Angeles. Han var med på plats. Han var från Skövde. Och han hade flyttat till Los Angeles i början av 1900-talet. Och nu vill han tillbaka till sin, eller av olika omständigheter, så kommer han tillbaka till Sverige. Och börjar predika om att man kan bli andedöpt. Och man kan börja tala i tungor och allt det här som pingstväckelsen handlar om. Det börjar han predika om i baptistförsamlingen i Skövde. Och folk börjar tala i tungor. Folk blir andedöpta. Och det, vad tror ni då baptistsamfundet tänker? De tänkte faktiskt ungefär som församlingen i Jerusalem. Vad är det som pågår i Skövde? Av alla ställen. Vad är det här... Är det här galenskaper? Är det villoläror? Eller vad är det som händer egentligen? Vi skickar John Ångman. Där, han var från Örebro. Det var därför jag sa Örebro förut. Han var, och baptismen hade sitt huvudsäte i Örebro. Och han var pastor i Philadelphia-församlingen i Örebro. Och han hade startat Örebro missionsskola. Det var en pålitlig ledare i baptistsamfundet. Vi skickar Ångman till Skövde. Så det gjorde de. Ångman kommer dit. Jag tror han satte sig på läktaren och lyssnade på den här Andrew Johnson, som heter egentligen Andreas Jonsson, som svensk då. Och lyssnade på han predikar om tungotalet och sådana saker. Och vet ni vad Ångman gör? Hur reagerar han, tror ni? Ska jag läsa för er? Det står så här nämligen, det finns bevarat hur han reagerade. När Ångman såg hur Guds helige ande föll och hur man talade i tungor, sjöng och jublade, då skickade han tillbaka liksom meddelandet. Det är en pingstväckelse. Det är det här som står om i Bibeln. Och nu är det här. Det här är gott. Jag står bakom det här. Och sen, vet ni vad han gjorde sen? Sen sa han åt Andrew Johnson, kom till Örebro istället. Här i Skövde är för litet, du ska vara hos mig istället. Så han bjöd in honom till Örebro och fick Andrew hålla sina möten där istället. Och så var det folk andedöpta där. Och sen så började den första pingstväckelsen i Sverige. Som spred sig sen ut över hela landet. Innan Levi Petrus är väl, kan vara värt att nämna. Så han bedömde, det här är gott, det är bra. Och jag står bakom det här. Därför att han såg att det här var bibliskt. Det här var rätt. Barnabas då, om vi återvänder till Antiochia. Vad ser han? Vad stod det i texten? Jo, när han kom dit och såg vad Guds nåd hade uträttats, så blev han glad. Och han uppmanade dem att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Han såg att en massa människor blev frälsta och det hände saker. Han blev glad. Men han gör också en grej faktiskt. Vad var det? Lade ni märke till vad han såg? Kanske att det fattades lite av. Bibelundervisning. Han ser att det är jättemånga positiva grejer. Det är många som blir frälsta. Det sker säkert helanden och grejer. Guds nåd är mitt ibland oss. Men jag ska nog hämta Paulus. Och så åker han och hämtar Paulus. Och sen står det att han var ett helt år i församlingen tillsammans med Paulus och undervisade. Han såg att de saknade helt enkelt det här lite djupare bibeltron liksom. Det är ju viktigt att man som församling inte bara växer på bredden och sen har en centimeter ytlig tro. Utan man måste ha både och. Man måste växa i sin tro, lära sig Bibeln, lära sig mer, fördjupa sig i sin andlighet. Samtidigt som man också växer utåt och når nya människor. Det såg Barnabas och det fattades. Och därför kompletterade han med det och gjorde det själv liksom i ett helt år. Sen står det i vers 26. Och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Vad tror ni de kallades innan? Vad kallas? Vi kallas ju för kristna. Vad kallades vi för innan? Någon som vet? Ja, vägen. Det är en av dem som vi kallades för. Vi kallades för vägen. Något mer? Vad sa man liksom för att urskilja just de kristna? Någon viskade något, vet jag. Men jag hörde inte vad det var. Bröder och systrar, korrekt. Men det är för att du har läst det jag har skrivit. Någon mer? Vad kallas de kristna liksom? Det var väldigt många olika saker. Så ser vi har det här. Troende, lärjungar, de heliga och nazarenerna. I Israel kallar man fortfarande kristna för nazarener. Men man säger inte kristna, man säger nazarener. Just för att de kristna kom från Nasaret, ansåg man. Och kristen, det uttrycket, det betyder bara rakt av liksom kristusar. Alltså, om man jämför det med Jesus, då ska man säga jesuiter. Eller Jesusfolket. Eller någonting sånt. Om vi ska ta det hebreiska ordet messias, skulle man kalla, vi kan kallas messianer. Är ni med? Det är bara en koppling till Jesus namn. De som tillhör Jesus helt enkelt. Jag vill faktiskt göra en poäng av det där. Därför att jag tror att det var de som inte tillhörde de kristna som började kalla de kristna för kristna. Därför att det var vanligt på den här tiden att man kallade folk liksom förolämpande namn. Och det här, om jag har förstått det rätt, var en förolämpning mot de kristna. Ungefär som ni bara pratar om Jesus hela tiden. Liksom. Ni är knäppa. Ni är så här kristusar. Liksom. Men de kände nog att, ja, är det något jag kan tänka mig att bli retad för, så är det för att jag pratar så mycket om Jesus. Liksom. Är det något jag kan tänka mig att bli förolämpad för, så är det för att jag tillhör Jesus. Jag kan godta den förolämpningen så att säga. Och jag tror ju att folk i Antiochia såg på dessa kristna som att de hade en tydlig koppling till Jesus. De pratade om Jesus, de levde ett Jesusliv. Man såg Jesus i dem, helt enkelt. Och därför var det naturligt att kalla dem för kristna. Och då är ju utmaningen till oss då. Vad ser folk i oss? Dina arbetskamrater, folk som du känner, släktingar, vänner. Vad är du känd för? När jag låg i lumpen Vet du vad mina vänner på logementet kallade mig? Jesus. Och jag tyckte det var så lustigt. Och jag blev glad för det efter ett tag när jag accepterade det. De kallade mig för Jesus. Just för att jag pratade så mycket om Jesus. Men vad är du känd för? Tänk på det en sekund. Vad är du känd för i din krets? Vad kallar de dig? Vad pratar du mest om liksom? Ser folk Jesus i dig? Finns det någonting i ditt liv som tyder på att du tillhör Jesus och att de kan se det? Det är utmaningen från den här texten. Kommer folk kalla dig för den kristne i ert gäng? Du är den kristne av oss alla. Eller kallar de dig för han som håller på LHC i hockey? Är det det som du är känd för? Och så vidare och så vidare. Tänk på den. Så, vers 27. Vi går in i sista versen nu, så rundar av alldeles strax. Vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ner till Antiochia. En av dem som hette Agabus trädde fram. Och genom anden förutsåg han att en svår hungersnöd skulle komma över hela världen. Den kom också under Claudius regering. Då beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket han kunde till hjälp åt bröderna som bodde i Judén. Detta gjorde de också, och de sände hjälpen med Barnabas och Saulus till de äldste. Församlingen i Antiochia, de var toppenbra på evangelisation, mission, och de blev så småningom toppenbra på bibelundervisning. De tre. Därför sa jag att den här församlingen är ganska lik vår i Timrå. Om församlingen i Timrå hade fått ett brev från Paulus, kanske han hade nämnt det här. Det gör ni bra. Församlingen växer. Ni döper många. Det är mycket bibelundervisning. Och så vidare och så vidare. Toppen. Men det är inte många profeter bland er. Det är inte jättemånga bedjare bland er. Här känner jag församlingen i Antiochia är liksom precis som vi. Där fattas i Antiochia. Profeterna, de fick komma från Jerusalem till Antiochia därför de hade inga. Men sen, och så står det så här att den här Agabus då, profeten, han profeterar, det ska komma en hungersnöd över Judén och Jerusalem. Den har alltså inte hänt än, men den kommer komma. Så ni i Antiochia, ni har gott om pengar. Samla ihop allt som ni kan. Och så skickar vi det till Jerusalem. Hur skulle ni reagerat om det hände? Ni har inga, vi har inga profeter här, så vi är inte så bekanta med den gåvan. Men det kommer några från Övik hit. Och så säger de. Det kommer snart, församlingen i Övik kommer drabbas ekonomiskt jättesvårt om ett halvår. Jag är profet så jag har sett det. Om ett halvår kommer de ligga risigt till. Samla ihop allt ni kan och skicka det med mig, så åker jag tillbaka till Övik och ger det till församlingen där. Hur skulle ni reagerat på den profeten? Jag vet hur jag hade reagerat. Jag hade sagt, gå tillbaka till Övik. Kom inte hit och förled oss liksom och ta våra pengar. Vi har nog med bekymmer som så det räcker vi och så vidare. Liksom. Blanda inte in pengar i det här. Liksom. Men det här med att församlingen tycker jag är oerhört föredömlig. De har inga profeter. De känner inte den här profetiska gåvan på det sättet. Men de är öppna för det. De förstår, det här är på riktigt. Det här är äkta. Det kommer komma en hungersnöd. Och inte bara att de trodde på det. De samlar verkligen in. Vad står det? Så mycket de kunde, var och en. Alltså det är inte så att de bestämde att alla ska ge 1000 kronor. Utan var och en fick själv bestämma. Vad kan jag, hur mycket kan jag samla ihop? Och så gjorde de det. Och det är så, jag tycker det är så roligt i vers 30 hur det också står så här. Att, och det gjorde de också. Det var inte bara att de sa att de ska göra det här och sådär. Utan det står också, det gjorde de också. Som om man skulle bli förvånad nästan över att det faktiskt blev som de hade bestämt. Och så skickar de pengarna till Jerusalem. Hur öppna är vi för profetiska budskap? Om det kommer någon och säger liksom att det och det ska hända snart. Sätt igång nu och samla församlingen. Förbered er. Samla in pengar. Det är ju där liksom det mest otillåtna man kan göra nästan. Att be oss ge våra pengar till någon. Det, där går gränsen liksom. Vi kan ställa upp med tid och engagemang. Men ta inte våra pengar. De håller vi för oss själva. Nu blir det privat här liksom. Men det gör de i Antiochia och vi ska lära oss av det. Vi ska ta till oss av att de var så generösa att de tänkte mer på församlingen i Jerusalem än på sig själva. Avslutningsvis. Två kapitel senare, jag har inte med den texten, men i Apostlagärningarna 13. Där står det om församlingen i Antiochia igen. Och vet ni vad det står då? I församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare. Varför är det anmärkningsvärt? Jo, de hade ju inte det i vårt kapitel idag, i kapitel 11. Någonting har hänt i två kapitel av Apostlagärningarna. De har nu profeter. Jag vet inte, texten framgår inte. Är det Agabus som har stannat kvar? Det vet vi inte. Det är möjligt. Men det kan också vara så att de öppnade sig för den här gåvan och såg att det här finns. Agabus är en profet. Och de kanske frågar han, lär oss också. Vi saknar den här gåvan. Vi vill också ha en profet ibland oss. Kan inte du lära oss hur vi ska bli profeter? Hur använder man den här gåvan? Hur tar man emot den? Hur får man den? Och hur gör man? Hur växer man i den gåvan? De såg att det fattades någonting. Och så tog de det till sig, ödmjukade sig, insåg, vi är inte kompletta, men vi kan växa i det här. Och det tycker jag får bli avslutande utmaningen till oss, församlingen i Timrå. Vi är bra på evangelisation, mission och bibelundervisning. Precis som församlingen i Antiochia. Men det fattas liksom ett och annat i vår församling. Och det är ingen som behöver säga att det är fel. Det är inte så att vi har gjort något dumt liksom. Men vi kan uppmärksamma, precis som Barnabas gjorde. Det fattas det här och därför behöver vi komplettera det. Så det är en utmaning till oss alla. Se på vår församling. Vi är så glada över allt som händer här. Men vi kanske ska vara ödmjuka och öppna oss för bön, profetiska ord och så vidare och så vidare. Känner du nu att det pockar i ditt hjärta? Att det där stämmer? Det där känner jag, det vill jag. Då kanske det är så att Herren manar dig till att söka de här gåvorna. Eller till att bli en bedjare i församlingen. Eller till att bli en profet. Ta till dig av det då. Och öppna dig för det. Och sök liksom rätt på en Agabus som kan lära dig hur man gör.